Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
I Bilägares podcast avsnitt 237 handlar om pikant småbil och Mercedes senaste elsuv. Dessutom ny matchning från bilrådet, bilstereons historia och polisens nya superåk. Hej och välkommen till Vi Bilägares podcast som numera sänds varje vecka igen efter sommarschemat.
Äntligen!
Äntligen! Jag heter Maria Dahlin och är precis tillbaka från semestern och försöker svara på två frågor just nu. Ett, vad är det jag jobbar med? Och två, hur gör man? Anders Helgesson, hej på dig!
Hej, hej!
Hur är läget med dig? Kommer du ihåg vad du jobbar med?
Jag kommer ihåg.
Ja, vad bra! Tommy Wahlström, hej och välkommen till dig också.
Hej, tack.
Och du kommer ihåg hur man gör?
Ja, men och jag har varit på min första pressresa på
just
ett år.
Det.
Jag kom
just
precis hem, höll jag på att säga, ja, i natt, kväll, ja. Går kväll. Ja. Så jag är fortfarande lite hög på det.
Trots att du kom tillbaka sent så är du jättepeppad.
Ja, men för det är så roligt att få komma ut i världen.
Ja.
Världen ligger där utanför. Blott en flygresa iväg.
Och ett munskydd emellan.
Ja.
Vad är det du har provkört?
Jag har varit i Danmark och kört Renault Arkana. En SUV crossover kombi coupé. Framljusdriven bara. Precis vad världen har väntat på.
Ja.
Mm. Men jag tycker den är intressant som långtidsbild. Vi får fundera på det. Vi ska, ja.
Mm.
Och vi ska prata mer om den säkert i en senare podd.
Den kommer tillbaka.
Mm. Hörrni, vad har ni haft för er i sommar?
Jag har kört lite Yaris, inte så mycket som jag hade hoppats på. Det har blivit en lite drygt 400 mil sedan jag tog över bilen. Men ja, den har rullat ut på bra. Den har fått några vänder till brädgården för jag har haft garagestädning nere i min mors sommarhus. Och även byggt lite arbetsbänkar och nya hyllor och fixat och trixat. Så att, den har fått stå där nere och den har haft ett betydligt bättre liv än vad Clion hade i fjol. För den fick jag bara stå in och parkera en gran. Den här har fått vara ute och röra på sig.
Vad roligt. Härligt att den har fått jobba lite. Där nere, då pratar du om Skåne alltså.
Jag pratar om Skåne, ja.
Mercedes GLB har också varit i Skåne.
Grattis.
Ja. Och på Gotland.
Hur var det att leva med storbil då en sommar?
Ja, men det är så härligt. Alltså jag har använt tredje sätesraden minst 4 gånger.
Då har du bara tvingat in barnen och haft ett tomt baksäte. Ni vill bara ha lite distans.
Nej,
då,
ja, eller? Vi gjorde faktiskt det en gång när vi skulle köra. Ja, men det är så bra det här just när man är på gränsen till att ja, vi måste ha två bilar för att åka och köpa glass eller vad det kan nu vara. Men så bara, nej, men jag har ju två platser till. Nej, vi tar en bil. Jättebra. Alla får plats. Och så känner jag mig jättenöjd.
Vad tycker tjejerna om att sitta längst bak då?
Ja, men alltså det är ju bråk om vem som ska sitta där. De tycker, alla barn tycker det är jätteroligt att sitta där längst bak. Men det blir ju väldigt nära till bagageluckan. Alltså man tänker ju mycket på det här att skulle det smacka in någon bakom liksom. Man har ju inte så mycket plats där.
Jag har för mig att det är klassiska brittiska Fifth Gear-programmet som gör. De gjorde massa olika krocktester, små bilar mot stora bilar. Och bland annat så krockar de just en minibuss mot en lastbil.
Mm.
Man vill inte se det klippet. Nu är ju lite äldre bilar, gubbevars. Men då man sitter ju väldigt nära bakrutan. Och man ser att baksätespassageraren precis lagom hinner vila liksom bakhuvudet mot Scania-logotypen innan de liksom snabbspolar allting. Man ser mycket vansinnigt våld det här sker. Nej, man ska inte krocka. Inte bli påkörd heller.
Men är det någon skillnad då undrar jag egentligen om man sitter 50 cm framåt eller bakåt i baksätet när, om det kommer en långtradare bakifrån och smackar
det,
in
det kanske igen. Det inte är, det kanske bara är, ja, det blir dålig utgång vilket som.
Ja, men du har lite bakaxel och sån här som tar emot. Mm. Lite skillnad kan det vara, men du kommer emot jättedåligt.
Det kommer en Scania på 40 ton.
Ja, nej, det blir pantburk.
I alla fall, det kommer inga Scania på 40 ton där i alla fall när vi åkte våra korta glassturer. Utan det gick bra och det var jätteroligt att kunna använda. Och barnen tyckte det var roligt. Och vid ett tillfälle så skulle vi åka flera. Och då satte jag ju barnen i barnstolen längst bak. Och då satt de faktiskt... Då var det ju en tom mellanrad. Och de sa till mig, mamma, det känns som vi åker buss. Du sitter långt där fram. Så det var lite roligt. Ja, men i alla fall, det är ju vad GLB har för sig. Tommy, vad har du gjort?
Jo, men Teslan har fått gå transport fram och tillbaka till föräldrarnas stugor i Hälsingland. För att det var ju grekvarmt i Stockholm. Och jag fyllshoppade en luftkonditionering en kväll när jag inte stod ut längre.
Vad sa du?
Jo, men alltså, jag hade väl druckit ett glas vin eller två.
Du var uttorkad. Ja. Överhettad.
Och jag köpte sånt där. Min man hävdade att det ser ut som ett kärnkraftverk som då står och låter. Och det pytsar ut lite kall luft. Men sån, ni vet, en sån där portabel, enkel 6000 kronors grej.
Ja, det var en sån i alla fall. Jag tänkte, du har väl inte gått på den här som man ska fylla vatten?
Nej, nej. Så illa var det inte. Utan jag köpte i alla fall en sån där riktig. Men när det är 30 grader varmt så gjorde det inte så riktigt stor skillnad ändå som vi hade hoppats att det var att åka upp till Norrland och lägga sig i sjöar istället.
Ja, det funkar ju också.
Det funkade också och Teslan tyckte att det var trivsamt, tror jag.
Mm. Har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan? Tommy, du hade någonting om... polisbilar.
Ja, alltså polisen har ju börjat få sina nya fordon. De ska köra Volvo XC60 bland annat. Och de första bilarna har nu kommit ut för verifiering av de olika systemen. För nu, kära fartsyndare och trafikdårar, väntar tuffare tider. Det här är alltså high-tech-bilar laddade med den senaste radar- och kameratekniken. De har alltså så här typ stridsflygplansradar som kan hålla koll på bilar åt olika håll och mäta farten på bilar som passerar framför polisbilen, alltså i en korsning om som kör från vänster till höger, typ framför dig, Maria, om du står där.
Ja.
Och så står en polisbil. Och så kommer du att bara brassa förbi en korsning. Mm. Då kan den mäta farten på dig.
Oj, oj, oj.
Jajamän. Mötande bilar kan den mäta hastigheten på. Och så har du en videokamera som kan spela in alltihopa. Och så har du en kamera som då är uppkopplad mot internet och olika register. Så att den söker av i sin omgivning och ser då efterlysta fordon. Och snappar upp dem direkt och säger att där borta är det en bil som är efterlyst.
Ja, alltså, jag är inte bara efterlyst, det är om du inte har betalat din vägskatt, om du kör obesiktigat, allt.
Jag ser allt.
Jag ser den där vin framför mig och då får jag nästan lite så här Terminator 2 vibbar när han liksom går runt och skannar allas, fast då är det ju personer han skannar och kollar deras kläder eller vad det är han ska göra. Men Tommy, du hade någon annan...
Nej, men jag tänkte på den här high-tech-bilen från så här amerikansk tv-serie 80-talet. Vad heter den?
Tänker du på Knight Rider?
Knight Rider!
Knight Rider! Ska vi lyssna på introt?
Ja, har du det?
Här kommer det.
Ja, det här är 80-tal.
Det här är bra.
Så då kommer bilen här. Åh, den har... A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Who does not exist.
Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent. Ja, men den där bilen, vad heter den? Vad heter bilen?
Det är en Pontiac Trans Am.
Ja, men vad hette bilen i serien?
Kit.
Kit. Kit hade ju en massa radar, grunker och sånt där också, va? Hade den inte det?
Den hade ju sin scanner fram till den röda stripen som swishar förbi.
Det var LED, tuffaste som fanns på 80-talet.
Var det LED? Jag är inte så säker. De är så ljusstarka. Jag tror att det är nästan en vanliga lampor, för jag tror inte det fanns så intensiva LED-lampor. Men vad står Kit för då? Är det någon som...
Nej, jag vet inte. Det vet du, Anders, eller hur?
Det vet jag. Knight Industries 2000. KITT. Kit.
Så nu har polisen fått sin alldeles egna kit.
Ja, ja. Är det verkligen kit? Personligen tror jag att det är snarare är car. Alltså kits elaka tvillingbror. Och det står ju då för Knight, nu ska vi se så jag får det rätt här. Knight Automated Roving Robot. Det var,
oj, oj. Du kan det här med ja, Knight Rider.
Jag kommer dessutom ihåg att Kit, att David Hasselhoff då, skådespelaren, att han trodde att Kit skulle bli sårad över att han inte var den första prototypen det här. Och Kit tog det med jämnmod och bara nej, nej, jag är den utvecklade prototypen. Så ja, att det blev bra i slutändan.
Version 2 kan ju ibland vara bättre, som vi också har fått erfara med andra bilar.
Var det här din favorit-tv-serie, Anders?
Jag vet inte om det var favorit, men det var ju mycket där som man såg, jag såg. Vi har ju den här, vi har ju Airwolf. Oh, Airwolf,
va? Airwolf minns jag också. Det gick på TV3 sent på kvällarna, kommer jag ihåg.
Mm. Men i alla fall, de här polisbilarna har börjat rulla nu.
Ja, alltså man har börjat att prova ut tekniken och man ska verifiera alla de här systemen och uppkopplingarna och så vidare. Så småningom, fram till år 2029, så ska Volvo specialvagnar leverera 2200 nya superkits ut på de svenska vägarna.
Wow.
Och sen...
Även det här, det är ju ganska försenat det här, för det här har de ju hållit på med i flera år nu och testat och försökt, men de verkar ju fortfarande inte riktigt ha fått till det här. Så de har ju haft bekymmer, för egentligen skulle det vara live up and running redan som nu i våras, men vad jag har förstått det så är det då försenat. Vad sa du där, Tommy?
2029. Fram till 2029 så ska man leverera 2000.
Men de börjar väl rulla ut lite tidigare?
Ja, de börjar första har kommit nu. Men som sagt, de ska verifieras under resten av året. Innan de kommer ut i skarp drift. Men jag tänker då, om det är så som du säger, Anders, då är väl säkert hackarna på gång också nu och försöker anlägga moteld mot detta. Är det så att, då att man kan, som hackare kan sitta och styra över när då den här radarsignalen kommer, så att istället den tar familjen Olsson som kör bredvid? Så att det blir de som...
Jag ser framför mig att vi kommer få betydligt fler stealthbilar. Det var ju någon galen svensk som byggde någon stealthbil för massa år sedan. Den var superkantig och dessutom målad med sån här radarreflekterande färg bara för att vara stealthig. Men det biter nog inte på det här, för jag gissar att de har lite mer avancerade grejer.
Eller också får man skaffa sig en riktigt snabb bil så man hinner undan. XC60 kommer att ha en toppfart på 220 km i timmen.
Mot normalt 180.
Alltså ja, jo, de har tagit bort spärren. Men jag menar, det går ju att köra fortare än så.
Ja, eller så helt enkelt betalar man som skatt, besiktigar sin bil och håller sig till trafikreglerna. Men så kan man ju göra.
Mm. Så kan man göra.
Så kan man också göra. Ja.
Anders, du hade en reflektion om försäljningsstatistiken.
Ja, jag satt ju här och skulle komma igång tidigare veckan efter en lång semester och... slösurfade lite på Bilswedens hemsida, som man gör när man ska komma igång efter en lång semester. Och jag fick en liten chock när jag såg registreringsstatistiken för juni och juli. Och det är klart att det är naturligtvis Volvo som är i ledningen vad det gäller försäljningen, eller rättare sagt nyregistreringarna. Men kan ni gissa vem som kommer på fjärde plats? Vi har Volvo SV60 och Volvo XC60, det är ettan och tvåan.
På fjärde plats?
Ja, vi kan ta trean och fyran och femman också, så kan vi vara riktigt roliga. Sjätte plats kan jag säga, Volvo XC40. Sen har vi betat av den också.
Är det en Kia med där någonstans?
Det kan vara en Kia.
Kia Ceed kanske?
Det finns en Kia Ceed, den är trea.
Mm. Toyota RAV4 går ju bra, vet jag.
Den går inte så bra, den är nästan, vad kan den vara? Tia kanske?
Okej. Okay.
Jag tycker jag har sett väldigt många RAV4 i sommar.
Ja, båten har kommit in, verkar det som.
Ja. Bara den som fastnar i någon kanal? Nej.
Jag vet inte. Toyota Corolla då?
Inte den heller.
Nej.
Det finns däremot en till Kia. Trot eller ej, den börjar bli ganska gammal.
Aha.
Kia Niro?
Kia Niro.
E-Niro? Niro?
Mm. Niro är sexa. Eller förlåt, femma. Men fyran då? Vem är fjärde bäst säljande bil med 1833 exemplar här de sista två månaderna?
Berätta.
Sitter ni ner?
Ja.
Det gör ni ju inte, ni står. Men
håll i dig.
MG ZS EV. Det är alltså en elbil och det är en MG. Den såg ni inte komma.
Nej, oj. Det var överraskande.
Det är väl en sensation. Helt nytt. Har det någonsin hänt att ett helt nytt, nytt och nytt, det har ju funnits tidigare, men det är så långt bak så det räknar man inte, ett helt nytt märke som typ första försäljningsmånaden kommer på fjärde plats i nyregistreringsstatistiken.
Och det är en elbil dessutom. Nej, men det är jätteroligt. Det är jättespännande.
Jag såg en sån i Skåne.
Ja, jag har sett flera stycken och jag har sett en Jax. Herre jösses vad jag har sett en Jax. Mm. Och en Jack är också med på den här listan. De är i alla fall, nu gör jag bara en häftning där. Det är lätt topp 20. Mm.
Men Tesla 3 går väl också fortfarande bra, va?
Det är Sveriges näst mest sålda elbil tror jag under den här perioden. Vi kan ju, för att spexa till, nu står jag och live-googlar i studion. Vi kan ju titta bara på elbilarna här. Så har vi. Då ska vi se här. Under den här perioden, juni-juli. Då är fel utav mig. MG ZS EV är den mest säljande elbilen i Sverige. Och sen kommer Tesla Model 3. Och det skiljer inte jättemycket. Det ser jag i och för sig. 300 bilar lite drygt mellan dem. Och sen ID4, 1400 bilar. Och sen Niro och Enyaq ID3 Polestar 2. Ford Mustang Mach-E. Det var bra. Ford Mustang. 343 stycken bilar på 2 månader. Det är bra.
Den här MG, den kan ni ju se fram emot att läsa provkörningar av, eller hur?
Jag ska hämta den eftermiddag. Mm. Så ska Fredrik få den när han kommer tillbaka från semestern på måndag.
Ja, så då vet ni det. Jag tänkte på en sak, jag såg en nyhet om att Ferrari återkallar 812 Superfast och Portofino på grund av att de har fel på den här start-stopp-funktionen. Alltså det här som bilen stängs av när man står vid ett rödljus eller i en rondell och sådär. Och då är det alltså att den här funktionen kanske inte aktiveras varje gång bilen startar. Och då kan det alltså bli att bilarna släpper ut mer än vad som var tänkt och då inte matchar kraven. Och då tänker jag också på det här, den här start-stopp-funktionen och Ferrari, den kanske är lite så här, känns lite så här mesig när man kör en Ferrari, att den liksom ska så här, vänta, jag ska bara starta upp min Ferrari här liksom, innan jag kör iväg. Att det var någon som bara, jag skriver bort den här koden, alltså det behöver väl inte, eller är det...
Jag kan tänka mig att det är så att de har en funktion som egentligen funkar ganska bra. Problemet är att många ägare, det första de gör när de sätter sig bilen, är att de trycker, stänger av systemet.
Ja.
Och då tror jag att Ferrari har lyssnat på sina kunder och sagt att de är lite irriterade på det här. Och har du väl stängt av så låter de den vara avstängd. Och det, så får man ju inte göra. Alla bilar ska återaktivera det där så fort de har varit avstängda en gång. Det kan vara så de har gjort.
Aha, okej. Okay. Att de vill liksom gå dem till mötes och sen så kom de på att nej, det här blir ju fel i avgasmätningarna.
För att enda poängen med att ha en Ferrari och köra den i stan är ju att den ska låta. Det är ju därför.
Ja, men jag tror också kanske det har lite med de senaste avgasreglerna att göra. Att det, för förut så var det ju startstopp. De har haft startstopp länge. De har ju tvingats till det. Men Ferrari vet jag förresten inte. Men många andra sportbilar, typ Porsche, de har haft startstopp i 5-6 år. Och det är ju rätt fränt när det är startstopp, vet du, för då startar de så liksom, vaknar allting till liv igen, så då brölar det ju till. Mm. Men avgasreglerna som är nu, de gör ju att man nästan har fått tagit bort det här liksom basbrödet vid start.
Så att det måste vara lite mer diskret?
Ja,
eller?
Så alla bilar har blivit väldigt tysta. Så att till och med sådana här extremer då som nya Mercedes GT AMG Black Series som är ju superduper stark, brutal, jag vet inte hur många hästkrafter, men den låter ju som en gammal A-klass nästan när den startar. Det är liksom väldigt diskret jämfört med hur det har varit.
Ett litet harklande där, bara, ja. Nu kör vi.
Så ja. Det kanske är därför.
Men ärligt, hur ofta stänger ni av den funktionen?
Aldrig, jag har alltid den på.
Aldrig? Tommy?
Nej, men det beror på hur pass bra det fungerar. Vissa bilar, som jag läste faktiskt min gamla provkörning på Porsche Cayman, eller 718 som den hette när den fick 4-cylindrig motor istället för 6a. Och där ondgjorde jag mig just över startstoppens funktion, att det var väldigt yxigt när den gick på och av.
Mm. Ja, det är väldigt olika beroende på vilken bil det sitter i, tycker jag, funktionen. Vissa bilar kan man nästan få panik när den inte startar, när man ska ut i rondellen och måste ta sin plats där. Så ibland stänger jag faktiskt av den. GLB:n som jag kör nu har ju det, men där har jag inte stängt av den än.
Men jag tycker GLB:n är så konstigt, för ibland så blir den ju så jätteseg när man ska iväg.
Ja, den blir det.
Ja, och jag vet inte, jag förstår inte varför den blir det ibland.
Ja, och ofta när man är på en parkering och ska backa ur och så ska man lägga i drive igen. Då liksom händer ingenting. Nej. Först när man trycker ner pedalen och sen helt plötsligt, hoppsan sa. Då sätter den igång. Och då har den ändå motorn igång. Så jag vet inte.
För jag körde ju hem den när jag hämtade den hos bilhandlaren första gången. Mm. Och så var det en korsning där jag skulle iväg då alldeles utanför. Och jag liksom gasade på som vanligt och skulle göra vänstersväng ut. Och det kom i Stockholm, så det kom ju bilar hela tiden. Och så hände ingenting. Och jag tänkte, vad fan kommer jag smälla den här nu i första korsningen direkt när jag kör ut den på bilhandeln? Vad kommer mina kollegor på jobbet att säga då? Men ja, den tände ju så småningom och så kom man iväg. Men ja, och då det var en millisekund man kände så här, ångest.
Ja, lite grann så. Så att den har så naturligt det här, även fast när motorn är igång. Så att jag vet inte, man behöver inte stänga av startstopp för det.
Men vi klagade ju på den där gamla Audi A6 vi hade långt och ställt också. Den var ju också jättetveksam när den skulle iväg. Och liksom, oh, försiktigt, försiktigt, försiktigt. Så att det kanske är, jag tror faktiskt att det är relaterat till avgasrening där också. Mm. De måste få upp lite temperatur innan de skickar på mer kraft.
Mm. Ja, men som sagt, startstopp finns även i Ferraris. EQ är ju Mercedes namn för deras nya strategi med elbilar. Och hittills har vi ju sett den här EQC.
Ja, just det. EQC och EQB och EQB och EQS och nu EQA.
Just det, EQS har ju kommit också, har de visat. Men du, Anders, har provkört EQA.
Ja.
Och vad är det då? Den är mindre än EQC, antar jag.
Den är mindre än EQC. Det är en Mercedes GLA, den här liksom kompakt-SUV-en, som har fått elmotor. Så, då så. Då
är som är en A-klass egentligen, vad som man har höjt.
Ja, precis. Lite andra fjäderställigare på dem. De är lite grövre för att klara lite mer terrängkörning. Men det är precis en GLA. Samma inredning och grundformen är samma. Man har ju fixat till fronten, fått en lite EQ-ig. Man har liksom lagt igen hela grillen med en stor svart plastplatta som de märkligt nog kallar black panel. Lite Saab-terminologi tycker jag. Men det har de gjort, och sen har de fått en ljusstripp och en liten ljusmustasch över hela grillen då, så att det ska se ut som en EQ-bil. Då,
eller som en Electrolux.
Ja, precis.
Dammsugardesign.
Men alltså,
det är taskigt tycker jag.
Men alltså, den har en egen plattform? Eller är
nej, det är en A-klass.
Det är en A-klass plattform.
Det är en GLA, rakt av.
Okej, okay. Fast de har stoppat in ett batteri och elmotor.
De har skohornat in det där, gjort någon inpressning i bottenplattan bara, och så får de upp det där. Batteriet sticker ut lite grann under bilen. Det är ingenting som påverkar kanske framkomligheten och jättemycket, men man ser att det är liksom, det är inte riktigt likadant. Och sen är allting väldigt inkapslat jämfört med vanliga GLA.
Hur ser drivlinan ut då?
Öppnar man motorhuven på den här så ser det ju väldigt, det ser småstökigt ut kan man säga. Det är slangar och som bara ett ormbo överallt. Jag förstår inte riktigt hur de har tänkt. Nu är inte det här helt ovanligt på en e-bil. Jag kommer inte riktigt på vilken modell det är just nu, men jag har sett någon installation som har varit i stort sett lika stökig. Lite märkligt, för de säger ju liksom att man använder överskottsenergi från både motor och batteripaket för att värma kupén. Den har en varmluftspump, den här bilen. Men då använder man även det här. Och då tycker jag att man försöker ta tillvara på alla kylslangar och allt sånt, så att inte liksom någonting försvinner ut i tomma luften, för att värma utrymmet under huven. Det tjänar ju ingen på.
Du menar att det ser rörigt ut, att det är en massa slangar och att det inte är något som täcker dem?
Nej,
och att
det ser ut som ett kaos. Och jag menar, när man öppnar motorhuven på den här bilen, som ändå då kostar 530 000 i princip. Det här är enklaste versionen då. Jag vet inte, Mercedes-kunden kanske förväntas att ska i alla fall åtminstone ligga någon liten plastkoppa så att det ser snyggt och prydligt ut. Det är nästan svårt att hitta spolarvätska på fyllningen här, tack vare att det är så rörigt.
Hur ofta tror ni Mercedes elbilskunder öppnar motorhuven och tittar?
Ja, spolarvätsketanken rymde väl bara 3 liter, så att det blir några gånger under vintern i alla fall.
De kanske åker till verkstaden när det är dags att fylla på. Ja,
ja, det är möjligt.
Vad har vi mer då? Framhjulsdrift, bakhjulsdrift? Elmotor fram eller bak? Eller
ja, motorn sitter ju då fram och den är framhjulsdriven. Det kommer komma 4-hjulsdrivna varianter. Jag tror faktiskt att de går att spesa ihop nu på Mercedes hemsida. Det fanns inte när jag provkörde den här. Men då blir det ju lite starkare bilar och lite snabbare bilar. Och det 17 nog behövs nästan i den här. För den har ju 190 hästkrafter, men 190 hästkrafter och 375 Nm. Det är liksom i en kompakt SUV som den här. Hade vi backat vid klockan 5 år, då är det bara, oj, det här är en pigg bil. Det här är ju liksom en raket. Inte raket, men snabb bil. Det här är ju, alltså det är inte superpiggt. Det är det inte. Men det är ju inte så konstigt, för att den här väger ju över 2 ton. Och det här är någon bil som inte är längre än, vad är den, en 4,40 lite drygt.
Över 2 ton? Den är tyngre än en P2 alltså?
Polestar, ja, 2. Den väger nästan 2,1 ton. Oj. Den här. Och det är då den framhjulsdrivna enkla varianten. Den fyrhjulsdrivna blir ännu tyngre. Men den får ju lite mer fart och fläkt i sig då. Jag vet inte riktigt vad prispåslaget är för att få en fyrhjulsdriven, men om inte plånboken är allt för ansträngd och när vi ändå är uppe i de här nivåerna, så är att prispåslaget är 25 000 kronor. Det kan nog 17 vara värt det för att få mer effekt och fyrhjulsdrift då.
Har du sagt hur långt den går på en laddning?
Det har jag inte gjort. När jag ryckte ut sladden så blir fulladdat då skulle den gå 36 mil, men enligt specifikationen så ska den egentligen gå 42,4 mil då på LTP. Och det är möjligt att det går att göra. Jag hade ju lite blandad körning och ganska begränsat med tid på mig att köra bilen, så det blev faktiskt bara en laddning då. Och laddningen är inte heller så där blixtrande snabb, det är bara 100 kW laddning. Ombordladdaren är 11, så att det är liksom, det är adekvat. Och det kostar ingenting extra, utan det ingår. Men 100, när många konkurrenter ligger på 125 och EQC:n ligger väl på 150 eller 155, gissar jag nu. Jag har inte exakt en siffra, men det är bättre i alla fall än det här. Lite underkant tycker jag.
Men då är det ju också instegs EQ-modellen,
ja,
eller hur?
Ja, än så länge. Det kommer säkert komma en EQ-variant på A-klass också. Men just nu så är det här det billigaste sättet att bli Mercedes elbilsägare.
530 000?
Ja, och okay. Det är då basutrustat. Sen kan du skyffla in så att...
Nu känner jag mig så lite sval till den här. Sälj in den. Varför skulle jag välja en EQA? Vad har den för fördelar, Anders?
Lite syrsljud där. Nej, det var taskigt. Den är ju ganska tyst, men märkligt asfaltkänslig. Tyst asfalt, då är den riktigt tyst. Men lite grövre normal svensk E4, det är inte toppen. Men jag skulle sälja in den här, så man får säga då att jag sitter bra, betydligt bättre än GLB, märkligt nog. Trots att det borde vara samma stol, så upplever jag den här som mjukare och lite liksom bättre vinklar också. Så att jag tycker jag sitter fantastiskt i den. Och sen är den ju rätt trevlig att köra. Ska inte överdriva att den är supertrött, för liksom upp till 50-60 då är den ju elbilspigg. Liksom. Så då är den ju snabb. Det är ju mer när du kommer upp i hastighet och du säger att du vill göra en omkörning från 100 till 120 på motorväg. Då är den lite småtrött. Men annars känns välbyggd och jag tycker det ser trevligt ut. Och det funkar ju fantastiskt bra med deras mediaskärmar och allting. Det där det är precis som en vanlig Mercedes. Med växelväljare uppe vid ratten och sådär. Så den är ju smidig, och inte minst vid stadskörning då. Man snabbt vända runt och gå mellan fram och back till exempel.
Mm.
Men på tal om back, jag måste ju prata om den här backkameran. För normalt sett, det vet ju du Maria, i GLB så har man bara ett litet zip och så trillar den ut. Här låter som hela bakluckan håller på att trilla ner. För bilrackarna är ju helt tyst, och har liksom inga stomljud från motorerna som går och sådär. Utan det är knäppt tyst och så hör man det bara flank. Bara, vad hände där? Jaha, det är backkameran.
Är den väldigt aggressiv eller snabb när den
fälls? Ja, det måste vara det. Och sen den här bilen, stackaren, hade ju varit med om någonting. Förmodligen en transportskada. Den har ju fått något liksom tryck över baksidan på över skärmkanterna. Det tror jag tyvärr att man kommer se i tidningen. Om man är lite skarpögd så ser man att den har en skada.
Ja, det är inte vårt fel. Det kanske
den kan ha fått någonting där, ja, som inte vi vet. Så.
Men ja, vi säger att den är dyr och så här, men om man jämför då, vad har vi? Volvo, vad heter den nu då? Pottan? Nej.
XC40.
Ja, XC40 Recharge. Vad går den på då?
Ja, men den nya XC40 Recharge med framhjulsdriven med lite lägre effekt. Den är ju lite dyrare än den här, men de ligger ju ungefär det här, och Polestaren är lite billigare än den här. Mm. Så att det är, alltså det verkar ju som att en instegsvariant av en elbil i mellan SUV-format, den kostar 500 000 kronor plus.
Vem ska välja den här?
Ja du, kan vi inte stryka den där punkten ur tidningen? Jag tänkte ta upp det på nästa redaktionsmöte. För vem? Ja, det är ju alla och ingen, tänkte jag säga. Nej, men det, mindre familjer kan ju ha den här, för att som sagt, det är precis som en GLA. Och nöjer du dig med en GLA i storlek och tycker det funkar, då kommer det här att funka.
Så det är samma bagageutrymme, eller?
Ja, den har ju blivit av med lite dubbelt lastgolv, men det är, i praktiken så är det använder man ju oftast inte.
Om man inte vill lägga sladden.
Ja, ja. Men det finns ett litet sladdfack. Så att det är ingen fara. Men det finns ju ingen frunk, så att den får ju ligga där bak. Mm. Får den. Så att det är en liten smidig familjesuv egentligen, men som sagt pengarna.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Han skenar ju iväg. Det är klart, med den statliga rabatten där på 70 000 kronor så kommer jag i alla fall under en halv miljon. Men säg att du har i stort sett utrustning för den pengen, gissar jag. Så att räkna med en halv miljon när du är färdig.
Du är lite vag, Anders. Är det ett bra köp? Ska jag köpa en?
Alltså, det är så svårt. Gillar du Merca? Ja, men då kanske du kan köpa en. Men alltså, vi har ju vårt elbilstest här i nummer 10. Och jag kan ju säga att skulle jag stå där och välja så finns det ju bilar jag skulle välja istället. Och då är jag lite mer bil i en Skoda Enyaq till exempel. Eller i en kanske framhjulsdriven Volvo XC40. Eller en framhjulsdriven Polestar, tycker jag att man får någonting annat än det här. Jag är nog ganska sval. Vänta ett halvår och se vad som händer. Eller välj en fyrhjulsdriven. Då tror jag då kanske känns lite mer rätt. Lite mer prestanda till en ganska rimlig peng, tror jag det blir. Och då tror jag det känns mer som den, jag hatar ordet, premiumbil som ändå den här bilen vill signalera att den är. Och som sagt, den är ju trevligt byggd. Det är ju den här liksom fina Mercedes-känslan fortfarande i den. Så att på så sätt kanske du vill titta på den ändå i alla fall innan du bestämmer dig.
Mm. Nu tar vi och släpper in bilrådet, tycker jag. Apropå vem som köper en bil och varför man ska köpa en bil. Den här gången är utmaningen Filip som har skrivit in. Han är långpendlare med två stora hundar och söker begagnad diesel. Varsågoda, bilrådet.
Bilrådets uppdrag är att genom förhandlingar nå en gemensam rekommendation om vilken bil som passar dagens frågeställares behov och önskningar bäst. Och i bilrådets panel idag sitter fyra motorjournalister med en sammanlagd erfarenhet av grandiosa mått. Man brukar ju säga att alla bilar är bra på något, men vi vet ju alla att det är inte sant. Det finns en hel del där ute som aldrig borde ha byggts. Nils Svärd, vilken är den sämsta bil du någonsin har kört?
Ford Ka Plus var det väldigt kämpigt med att hitta några plus med på den provkörningen jag gjorde.
Claes Karin, vilken är den sämsta bil du någonsin har kört?
Suzuki Swift. Och då är frågan årsmodellen. Det måste ha varit en tidig 2000. Det blåste kallluft på knät på passagerarsidan.
Skandal. Erik Söderholm, vilken är den sämsta bil du någonsin har kört?
Ja, det var lätt. Det är en Fiat 500L som hade en växelspak som var lika slö som en pastakastrull som inte var al dente. Den var fruktansvärd.
Var det robotiserade lådan?
Nej, det var manuell.
Okej.
Okay. Manuell med pastaspak. Anders Helgesson, vilken är den sämsta bil du någonsin har kört?
Kan vi ta den bästa istället?
Nej, vilken är den sämsta bilden någonsin har kört?
Det är ju jämnt skägg, fast jag måste säga att Erik har en väldigt bra poäng där med Fiat 500L, för den är omåttligt usel. Men det finns ju, jag gissar att det bara utgår från nya bilar, så att då säger vi det är jämnt mellan Lada Niva och mellan Land Rover Defender. Men jag har sagt Land Rover Defender tidigare, så att jag säger Lada Niva den här gången.
Och från dessa bottennapp ska vi nu transportera oss till andra änden av skalan. I dagens avsnitt av Bilrådet ska vi nämligen hitta den bästa bilen till Filip. Fredrik, berätta lite mer om vad Filip söker.
Filip kör långt, cirka 4 000 mil per år. Han långpendlar till jobbet och ingen möjlighet att ladda där. Dessutom har han två ganska stora hundar av rasen Australian Shepherd som kräver sitt utrymme. Filip har själv funderat på laddhybrid, men landat i att en bättre begagnad diesel för uppemot 500 000 kronor skulle passa hans körmönster bättre. Vad anser bilrådet? Och vilken bil ska Filip välja?
En riktigt bra bil ska vi ha till Filip. Nils, vad säger du?
Ja, begagnad bil för upp till en halv miljon. Det känns som att Filip inte köper för den sista hushållskronan direkt. Så att jag tror han kan kosta på sig att åka riktigt ordentligt fint. Och dessutom skippa allt fyrcylindrigt som finns och köpa sin sista sexcylindriga motor. Och då har jag spanat in på den här sista generationen av Audi A6. Vi hade en beskedlig variant i vårt långteststall. Men om man köper en sån med de här Matrix-ljusen, de allra dyraste ska man hitta där. De är fantastiskt bra, för han åker långt, han kör säkert tidigt på morgonen och sen på kvällen. Riktigt sköna stolar, och det är verkligen ett långåkarlok det där. Och för pengarna så kan han faktiskt gå upp på en A6 Allroad Quattro 45 TDI. Med de här utrustningspaketen som man nyss nämnde på blocket finns det flera att välja på. Mm. Och de här V6-arna, de går ju otroligt snålt i jämfart, så att det kommer inte vara jättedyrt att långpendla med en sån.
Claes, vad säger du?
Ja, jag säger Filip har ingen aning om vad han behöver. Jag säger nej. Den här killen behöver en elsub. Jag vägrar rekommendera en dieselbil till den här personen. Det är dags att hjälpa till att rädda vår planet. Det, för de pengarna så kan han säkert ladda hemma i sin lyxkåk. Och jag menar, hur långt kan han ha till jobbet? Han långpendlar, är det 10 mil, 15 mil? Förmodligen har han 5 mil till jobbet. Perfekt. Han ska ladda och köra på el. Och han har råd.
Men vilken elbil får han in de här två jättehundarna i då, tänkte du?
Ja, men det finns ID4. Väldigt trevlig bil.
Ja, vi testade ju en jack för inte så länge sedan.
Ja. Det är en alldeles utmärkt bil för två. Var det gråhundar eller?
Australian Shepherd.
Ja, de är inte så stora.
Nej. Vi konstaterar ju då också att milkostnaden inte blir så dyr ändå. Men sagt, det beror på. Jag tänker så här vintertid. Mina... Jag sitter och funderar på det här, vad man behöver. Men säg att det är vinter och det är kallt. Så det bör inte vara mer än 10-15 mil dit i alla fall. För att de ska komma hem också på en laddning. Men inom det funkar ju. Ja.
Nej, Erik Söderholm, vad säger du?
Ja, nu kom det ju fram här då att det kanske skulle kunna vara öppet för en elbil, och det kan ju vara intressant, absolut. Jag sökte ju på dieselbil för det var det som han ändå tänkte att han själv ville ha, och då var jag inne lite på Nils spår. Jag har hittat Audi A6 Allroad fast från förra generationen, alltså sista årsmodellen. Luftfjädring och snål och härlig sexcylindrig motor, och ja, den tycker jag är en riktigt härlig långfärdsbil. Den kan man åka hur långt som helst i. Det verkar ju som att Nils har lyckats klämma in senaste generationen, och det är ju bara trevligt. Men jag hittade som sagt förra. Den hade ju för sig då 320 hästkrafter. Det behövs ju inte alls. Man kan välja sneakmotorn på 218, tror jag den är på. Det är något så ovanligt som en avslappnad Audi som man bara vill njuta långfärd i. Inget stenhårt sportchassi eller något sånt där. Så den skulle bli mitt val, om man nu inte kan få honom att välja en Enyaq.
Två A6-or och en elbil så här långt, Anders Helgesson. Nu händer det saker.
Nej, det här är ju märkligt. Nils och jag är överens ännu en gång. Det är ju otroligt. För jag hade tänkt att Nils, han säger ju säkert Mercedes E-klass All Terrain. Men den, då hade jag ju förmalat ett långt tal här om hur uselt det baksätet är. Det själva ryggstödsvinkeln. Och att det är ingenting man kan åka i. Och då hade jag sagt att en Audi A6 Allroad av senaste generationen. En 45 TDI Quattro. 507 000, det är prutbart. Den har gått knappt någonting. Utmärkt val. Plus, man får den här härliga ratten som vi har, icke-sportratten, det här som man kan hålla tassgreppet i, det är så här, precis som hundarna i baksätet, så sticker man bara in labbarna där, så är det jätteavspänt för axlarna, och man långt och behagligt i. Jag har åkt 160 mil på 25 timmar, en sån.
Två frågor. Ett, hur gör du då vid en hastig undanmanöver?
Eller gör
springande? Två, får hundarna plats under den här sluttande bakrutan i Audin?
Alltså, de där, jag kollade upp. Jag gjorde en noggrann analys, och de där ska ligga, om det, nu stod inte om det var haner eller honor han hade där, men de ska inte överstiga 35-40 kilo någon av dem. Det är inte speciellt stort. Så att de går faktiskt in ledigt. Men de kanske får dela bud. Han har halva bagagerummet tillgängligt.
Vi går på djupet här som ni hör i bilrådet. Och vi har kommit till ett beslut. Audi A6 till Filip. Lycka till och trevlig resa. Hej då!
Bra jobbat, bilrådet. Ännu ett jobb slutfört. Kommentarer? Nej.
tråkigt avsnitt.
Nej, men... Ja, men jag kommer inte ihåg vad valde vi. Vad är sex allihop?
Jag vet inte. Minns... Men det började...
Vad var det för hundar? Australian
Shepherd.
Ja, men de är inte så stora. Det är 30-35 kilos hundar, så där går ju att knöla in. Ja.
Det finns miniature American Shepherd också, som är en Australian Shepherd som är små.
De blir ju jättesmå, då blir det handväska.
Ja. Nej, inte riktigt.
Hur kommer det sig att du kan hunda, Maria? Ni har ju ingen hund.
Nej.
Men kanske... någon i familjen vill ha.
Någon vill ha. Ja. Ja, ja, i alla fall. Nu ska vi prata om Kia Picanto. Kia har uppdaterat småbilen med bättre säkerhet och mer motor. Tommy har provkört.
Den stod i garaget och kollegan kommer upp och säger: vem är det som testar mopedbilar?
Nej, det var taskigt.
Eller hur? Både jag och Kian kände oss djupt förnärmade. För hon ser i och för sig ut som en mopedbil.
Det finns någonting mopediskt, men det tror jag mer var färgsättningen på den bilen som gjorde det.
Ja, och sen är den är ju alltså skitliten. Den är ju stor som en tändsticksask.
Nej, den är väl typ 3,60.
Ja, inte en tändsticksask.
Det är ju vulgärt stort. Min Smart är 2,86 tror jag, eller 2,82.
Längd 3,60, bredd 1,60, höjd 1,48. Det är en liten kub. Ja, rektangel, ja, bara man nu vill.
Men det är ganska söt.
Ganska söt, mycket spoilers, mycket så här små lister och glad färgsättning och det här. För det här var ingen vanlig sketen lite bekant då, utan det här var en 1,0 Turbo GT-Line.
Oh,
jag visste.
Wow.
Oh.
Trecylindrig också, va?
Trecylindrig.
Ganska många newton den där, va?
175 vid 1500. Varv.
Ja, det är bra.
Så det är ju från botten. Den 105 hästar, nej förlåt, 100 hästar bara. 0-100 på 10,3 sekunder. Toppfart 180 knyck. Och förbrukning 5,3 liter per 100 km blandad körning vid LTP. Den är trevlig att köra. Den är skoj. Den smattrar och låter och är ganska busig.
Mm. Den kan inte vara så tung.
Den är ju lätt. Den väger...
Den väger 2,1 ton.
Ja,
nej, den väger 1057.
Ja, nej, det är inte mycket.
Mm. Det är inte mycket i dagens läge. Förr så var ju minibilarna väldigt
lätta. Så det går två Picanto på en
EQA. Det gör det faktiskt. Ungefär. Och det är just där, i stort sett vad ett batteripaket väger en EQA. Ja. En Tesla i alla fall. Tesla med ett stort paket, det är nästan ett ton. Mm.
Men så yttermåtten är ju små, vilket gör att det blir en fantastisk bil när man då bor i stan och behöver parkera någonstans. För det finns en massa rutor, ja det vet ju du Anders med din Smart, som de här fotbollsmammorna i sina subbar inte kommer in i. Eller de här som är ute med sina jobbarbilar. Våtrumsspecialisterna kommer inte heller
jo,
in.
Jo, de kommer alltid in.
Nej, de kommer inte
de
in.
De lägger dragkroken mot och knuffar. Jag har sett det. Och jag citerar nu en hantverkare. Det var visserligen inte en skåpbil, men väl en gammal Volvo-kombi. Man hörde hur knastra både fram och bak. Och liksom jag och min kompis bara, men vad håller han på med? Och han blir så förnärmad. Bara, jag använder stötfångarna, det är det de är till för. Nej, vi var tvungna att skriva en lapp till de där bilarna han körde in i. Men, ja. Det var länge sedan, det är preskriberat.
Usch, gör folk så? Nu var det bara så här lite orolig.
Ja, det gjorde han.
Jag hoppas att vår garagerenovering hemma är klar snart så man kan börja ställa sig säkert igen. Men i alla fall, när jag hade Picanto ställde jag mig på gatan och det gick jättebra. Jag hittade alltid en parkeringsplats vid mitt hus, det var fantastiskt.
Och hur gick det sen då, Tommy, när du körde ut på motorvägen?
Jo, men den är ju ganska glad och... Chassit är helt okej, okay. Den går ju stabilt även när man, det var riktigt blåsigt någon natt när jag var ute och brände mot Västerås på den där vägen.
Jag förstår.
det var väl, ja men det gick fort för att jag hade bråttom hem och den går jättefint då också.
Night Rider.
Men hur mycket bullrar den?
En bullrar är som man håller på att bli galen. Det är som att sitta i en jetmotor. Otroligt vägljud. Så att ja, jag hade inte med mig dem, men jag har ett par bullerdämpande hörlurar hemma. Jag saknade dem verkligen just då, just där.
Peltor klass 3.
Ja, det är väl något sånt man behöver, för den är ofantligt bullrig.
Jag brukar pendla med en Picanto till och från Västerås. Och jag tycker alltid så synd om den varje gång. Men den kör ju så fort. Alltså, den är helt... Hur står det ut? Eller också är det att den inte... personen som kör inte står ut och bara vill hem, jag vet inte.
Minimera tid i bil.
Ja, det är väl så.
Eller också tycker den personen att det är lite kul, jag vet inte. För ja. Den är lite kul, det är lite trevligt. Och det ger ju en... Att sitta i en sån här liten bil ändå som ändå är väldigt direkt i kraftöverföring, manuell femväxlad låda, som sagt glad turbomotor som svarar på gasen med och lite turboknuff.
Ja, det, alltså det är 100 hästar. Är
ja, men och den kommer snart där runt 1500 varv, då eldar den på. Det blir lite roligt att köra. Så.
Mm. Det är ju lite som när man, jag seglar ju, eller har seglat en del och det är lite som att gå från en jolle till en körbåt, fast här är det tvärtom. Du går från en tung och tråkig körbåt, Teslan då kanske, till en jolle. Och då märker man varenda litet fel du gör. Det kommer den att ge liksom, direkt liksom, återkoppla.
Så att, Teslan är ju faktiskt också väldigt direkt i styrning.
Ja,
det, och sådär,
det, så att, då dum jämförelse. Ja, men du
man
förstår
går från en EQA till en Pikant då, så kan jag tänka
mig att det går det roligt.
Från en oljetanker till någonting som rör på sig. Vad sa du? Optimistjolle?
Ja, jolle sa jag bara.
Jolle sa du, ja. 189,9. Ja,
men vad blir men det i okay. skatt sen då?
Ja, det är ju det här ja. Också.
Ja, vad blir det?
Det här är en liten småbil som drar en halv liter per bil lite drygt. Förr i tiden, för några år sedan, så tyckte man att det var en snålbil.
Vad pratar vi i gram?
Vi pratar alltså nu 121 gram per kilometer.
Det är alltså ett gram från den gamla miljöbilsdefinitionen.
Ja, och jag kommer ihåg när jag jobbade
det
på den här...
VTP-siffran
dessutom. Ja, jag jobbade på en tidning som heter Allt om miljöbilar som OK-förlaget hade under en tid. Och då gjorde vi ett så här specialtest med 10 stycken småbilar som släppte ut 120 gram eller mindre.
Oh, körde du på Kantodisen? Trecylindriga?
Den ja,
var
den var nog med.
Den var bullrig.
Riktigt vidrig. Ja, det var många vidriga bilar med. Men det var alltså supermiljöbilar då. Och nu så kostar den 3677 kronor per år i skatt under de första 3 åren. För eftersom det är så smutsigt och den släpper ut så mycket så den ska straffas.
Stackaren.
Ja, nej men så att det blir ju lite kostnader så. Och 189,9 är ju inte så billigt för så liten bil. Det är ganska dyrt kanske man kan tycka. Man kan få en större bil för de pengarna.
Ja, det kan du ju få, men inte riktigt med den liksom imagen. Den här var väl ganska välutrustad om det var en GT-Line. Och
jo, men ja, visst, här har du allt. Du har luftkonditionering och du har farthållare och värmeratt och pryttlar.
Och så Kias garanti på?
7 år.
7 år.
Ja. Jo, absolut.
Så jag tänker att de kunde betala vägskatten i 3 år istället.
Men finns det någon framtid då för de här småbilarna? Det är ju allt fler som slutar med dem. Audi ska ju sluta med A1 till exempel. Är det häromdagen? Och...
Ja, och just i den här klassen, lite tuffare småbilar, så finns det ju nästan ingenting kvar längre. Utan de som har fanns har ju lagt av. Det är ju Hyundai som har väl någon...
Ja, men det är ju faktiskt en klass upp.
I 21, ja precis.
Och där finns det ju fortfarande några. Du har ju Fiesta S ja. Till exempel.
Nej, men i den här minsta då, Hyundai 10, Toyota Aygo, Citroen C1, Peugeot 108. Där finns det ju inget skoj längre. Volkswagen har ju ingenting längre där.
Nej, folk har upp. GTI var väl den egentligen som var lite medvetet sportig ja. Förutom det här gänget. Ja.
Och den är ju borta.
Men om, ja, det är glest.
Om man tittar tillbaka då, så är Loop och GTI fanns ju. Hade inte var flera som hade de här.
Du hade ju Ford hade ju någon sportvariant på Ka som var lite hetare. Och sen hade du ju hela det här gänget som också, det är ju lite annat utav bil, men som Puma, Ford Puma med Estian, det var ju egentligen en väldigt liten bil det också, men lite hetare.
Mm. Ja, det börjar bli tunt. Så om man vill ha en liten sprallig sak och inte är rädd för att betala för det, så tycker jag absolut att man ska åka och prova en Picanto. Den har ett problem till, och det är att plattformen är ju lite äldre på den här, så att det går ju inte att justera ratten i längdled till exempel. Så att det gäller att ens kropp passar in i den sittställning som erbjuds, för annars blir den kanske inte så behaglig att köra. Jag satt helt okej, åtminstone på små korta LD-turer. Långresa hade jag nog ändå valt en annan bil. Jag var tvungen att göra.
Fast det blir ju ett äventyr att åka långt i en liten bil. Det blir ju liksom mycket mer gamla skolan på något sätt. Jag tycker det är kul att åka långt. Jag har ju suttit i Yarisen hela sommaren och det blir ju liksom mer ett, ja nu ska vi åka här, nu ska vi åka från Malmö till Stockholm. Och det, ja, det blir, nu gäller det att sova gott innan och sådär. Det är inte det här bara att du kan hoppa i bilen och fräsa iväg, utan det är lite mer utmaning. Det tycker jag är kul.
Ändå är Yaris alltså ett under av komfort skulle jag säga i jämförelse med den här.
Och ändå är Yarisen, förlåt Jota, skit jämfört med Clion. Clion i fjol, herregud vad bra den är. Jag har suttit och tänkt på Clion hela sommaren och saknat den. Inte växellådan, men fjädringskomfort och bullerkomfort och mediagränssnitt, allt var bättre med Clion. Mm. Men inte körglädjen och framförallt inte växellådan.
Men då skickar jag samma fråga till dig då, Tommy, som du skickade till Anders. Vem ska köpa den?
Den som tycker om att köra snabbt men inte så långt.
Ja, där hade du ju ett bra svar.
Vi måste ju prata om dimljusen. Har vi pratat om dimljusen?
Nej, vi har inte pratat om dimljusen. Vad är det med dimljusen? Det har inte jag tänkt på.
Dimljus, om ni ser en Picanto, och jag tror inte det behöver ens en gång vara GT. Jag tror det räcker med de vanliga också. Titta en extra gång på dimljusen. För att de små trevliga rundlarna längst ner i stötfångaren, de har dragit streck från dem. Så att det ser ut som solstrålar. Så när de tänds så är det som små solar. Det är så otroligt näpet.
Eller är det ögonfransar?
Det går runt. Det går runt hela den här lilla runda insatsen. Så jag har tolkat det som små strålar.
Ja. Men det kanske förstärker också bilden av en mopedbil.
Det gör det nog.
Ja. Nu är det faktiskt dags för detaljens historia. Kalle ska den här gången läsa om bilstereon. Så in och peta på equalizern och fixa till ljudet. Så varsågod, Kalle.
Utveckling betyder ofta att saker och ting krymper. Ljudkällor i bilen till exempel. För snart 100 år sedan så dök bilradioapparaterna upp, i USA förstås. Den här radiolådan med sina vakuumrör vägde åtskilliga kilon och hade volym på tiotals liter. Den placerades först på bilens breda dörrtrösklar och sen när den flyttades in i bilen då fick den knappt plats vid passagerarens fötter. Somliga komponenter stuvades under baksätet eller i bagagelådan utanpå karossen. Antennen, som var metervis lång, drogs på undersidan av fotbräderna eller i form av ett galler på taket. Det förekom också en härva av antenntrådar mellan stolpar bak och fram på bilen. Och man kunde inte lyssna medan man körde. Man fick stanna, kränga på sig hörlurar och ratta in en närbelägen station. Avstörning fanns inte, så det knastrade och susade och mottagningen kom och gick. Radion drevs dessutom av batterier som snabbt tog slut, så nöjet var begränsat, men bilradioägarens status var hög. Motorola 5T71 debuterade 1930 och brukar anses som den första radion anpassad för bilbruk. Den kostade en femtedel av vad en ny A-Ford kostade samma tid, alltså $120. Ändå så spreds radiomodet snabbt. Och mot slutet av 30-talet så var radio en självklarhet i bilarnas extrautrustning. Idag så kan du säga, spela 10 mil kvar till Korpilombolo rakt ut i luften när du kör. Och genast så kommer Agneta Fältskogs väna stämma ur ett dussin högtalare i bilen. Allt sker via en app i telefonen eller genom någon mojäng bakom multimedieskärmen som reagerar på ditt tal. Du tänker ju inte mer på det. Ljudet strömmar i bilen, var du än är och hur du än kör. Radiovågor sänds ut jorden runt och dirigeras från satelliter i rymden. 1920-talsmänniskan skulle ta dig för herre över universum. Ja, kanske för djävulen själv. Och 1936... då presenterades den första bilradion med stationer som förinställdes och valdes med knapptryck. Det var en revolution. Tyska Becker presenterade sin anläggning Mexico 1953. Den hade dels FM-mottagning, dels självsökande stationsinställning. Stationsnålens rörelse över frekvensskalan var ren magi för åskådaren. Den var belyst dessutom. Och förbehållen Mercedes-ägare i början. Bakom fasaden så fanns det dock fortfarande vakuumrör. Det var inte förrän 1963 som den helt transistoriserade bilradion dök upp. Och det var Becker som var först igen, nu med modellen som hette Monte Carlo. Nu först kunde man krympa installationerna avsevärt. Man kunde också öka prestandan och mottagningen. Och dessutom så dök det upp tillverkare från Japan. Parallellt med radioapparaten fanns också skiv- och bandspelare av olika slag för bilen. Skivspelaren är ju en given nostalgipryl bland dagens jänkebilsåkare till exempel. Men den var egentligen en flopp när Chrysler lanserade den i mitten av 1950-talet. Det fanns anläggningar för 33 och 45 varvsskivor som man ju hade på vinyltiden. Men det fanns ingen som kombinerade båda. Så vad skulle man välja? Skulle man ha singelskivor som behövde bytas titt och tätt? Eller skulle man ha LP-skivor som var mycket större och bökiga att hantera i bilen? Bilskivspelarna, de var bra på bild och i reklamen, men knappast i verkligheten. Även om Chrysler, de fortsatte tillverka och försökte förfina dem. 1960 till exempel så kom den så kallade skivspottaren under namnet Auto Victrola. Den rymde 14 stycken 45-varvare. Lagom många för en romantisk bilkväll på Lover's Lane. Kassettbandspelaren patenterades av Philips 1962 redan och var först avsedd som diktafon för sekreterare. Men efter ett styrelsebeslut så förlängde man bandtiden från 20 till 30 minuter och därmed kunde LP-skivor få plats på kassetten. Och då såddes ett frö som skulle erövra världen. Kassettspelaren RN582 från Philips, det var den första som anpassades till bil 1968. Och i början av 1970-talet så exploderade marknaden för eftermonterade kassettspelare i bilen. Alla tillverkade hade dem och flera nya kom också till för att erbjuda dem. I slutet av 1980-talet då grasserade den så kallade komponentflugan. Nu skulle bilstereon bestå av ett flera våningar högt torn med separata delar för radio, kassettspelare och equalizer. Nu kunde finsmakarna justera ljudet i olika frekvensområden för att bli nöjda och knapparnas belysning gjorde det hela än mer imponerande. Det här modet höll i sig till CD-skivans genombrott i början av 1980-talet. Lexus SC430 var den sista modellen med kassettspelare som standard så sent som år 2010. Och ända tills nyligen så var ju kasserade kassettband ganska vanliga i dikesrenarna om våren. Själva bandet fladdrande i vindarna när snön hade smält. CD-spelaren då? Ja, den hängde med i drygt 3 decennier efter debuten med anläggningen som hette Sony CDX-5. 1984. Branscherna för komplicerade växlingsanordningar i bagageutrymmen och för CD-samlingsmappar att fästa i solskydden fick ett raskt uppsving. Ja, liksom givetvis ljudkvaliteten jämfört med kassettbanden. Men sen gick det fort. AUX-uttagen som medgav sladdanslutning av extern spelare av digital typ helt utan rörliga delar kom och gick under några år. Och sen när USB, Bluetooth, satellitradio, internetradio, Spotify och allt vad det är har tillkommit till jorden, då har förstås allt sammans hamnat även i bilarna. Där någonstans är vi nu, men inte imorgon.
Ja, vi får väl se vart vi hamnar i morgon. Men vad jag vet är i alla fall att nästa vecka så kommer vi bilägare tillbaka med ännu ett avsnitt av vår podcast. Tills dess, kör försiktigt. Tack för att ni lyssnat förresten också. Och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. Så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.